Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Atletico Podcast. Det var ett tag sedan vi körde senast, så vi har mycket att prata om. Speciellt då Atletico har kanske den bästa truppen någonsin, enligt många. Samtidigt som det var ett helt möte på Mestalla i helgen. Champions League-lottning om drygt en vecka. Samtidigt som vi har många heta matcher framför oss. Mitt namn är Alexander Ivanovski och med mig idag har jag från redaktionen Erik Lager och Zoran Sovic. Hjärtligt välkomna.
Tackar.
Hur är det med er nu sen senaste avsnittet? Det var ju ett tag sedan.
För mig är det ju första avsnittet, så ja, för mig var det länge sedan. Men jag mår bra. Jag är lite smått förkyld. Hösten kommer tidigt till Sverige. Märker ju.
Tippen i Bofén så blir det jättebra. Hur är det med dig, Sara? Du har säkert gått och suktat efter att få spela in podcast, det känner jag på mig.
Ja, hela sommaren va, har jag gått runt och väntat på det. Nej, det är bra. Jag har precis kommit hem från semester och är beredd att spela in då.
Jag kan ju tillägga att jag också har varit precis också kommit hem otroligt svettig. Och jag har också gått och suktat hela sommaren efter att spela in podcast. Så det har varit fram och tillbaka och mycket med VM och... Men jag överlevde Valencia, så att det är fina grejer. Jag känner att vi ska inte sitta och snacka om oss, för det är inte här folket är för, tror jag i alla fall. Utan folk är för att lyssna på framförallt snacka om Atletico och den spanska ligan. Så vi kan gå in och vi kan börja med det senaste som inte har kommit upp de senaste dagarna angående framförallt Filipe Luís. Det kom... Enligt många, och enligt mig i alla fall som en mindre bomb, att Felipe ville lämna. Han har ett år kvar på kontraktet, och det är då PSG som ska vara den klubb som är intresserad. Det sägs finnas en överenskommelse mellan Felipe och PSG, men PSG vill bara betala 5 miljoner euro för Felipe till Atletico. Klausulen ligger på 24 miljoner och Atletico vill inte sänka klausulen och inte förhandla heller. Samtidigt håller Felipe på att pressa Atletico för att kunna släppa honom i sommar, samtidigt som man kan få något för honom. Hur kände du när den här nyheten kom, Zoran?
Det var en överraskning var det, men samtidigt så minns jag när de andra spelarna, Griezmann, skulle förlänga sitt kontrakt, att det var väldigt mycket snack om att andra spelare också skulle kräva nya kontrakt. Och rätt som det var så var det Lucas som förlängde, så var det Jiménez som förlängde. Så var det snack om att Godin skulle förlänga och han kommer också förlänga nu. Så att det blir en lite av en kedjereaktion det här, att när Griezmann förlänger så vill andra förlänga, och framförallt när Godin får 2 eller 3 år nu med Atletico. Han har inte skrivit på sig kontrakten, men han kommer göra det. Så vill andra spelare också, framförallt det gamla gardet, vill också förlänga, få bra löner, men framförallt ha en högre kontraktslängd så att säga. Så att klart man blir förvånad, men samtidigt så är det ju det är en business, och man är ute efter att säkra sin framtid så mycket som möjligt, även om de här killarna självklart har pengar.
Du har ju också en liten soft spot för Felipe, så jag kan tänka att det tog på dig lite extra hårt.
Faktiskt inte, med tanke på såna här grejer har man lagt bakom sig sedan länge, för att man har gått igenom så många grejer, allt från Kuhn till De Geas avsked till när Diego Costa lämnade och så vidare. Men
till Griezmanns dokumentärer och...
Som kanske var den värsta av dem alla, om man ska vara helt ärlig.
Löjligt.
Men att jag är förvånad, nej, inte särskilt, med tanke på att Felipe slutar sin karriär. Och självklart då har han ett erbjudande från PSG för 5 miljoner euro per år i 3-årskontrakt. Så det är klart han kommer försöka spela ut det för att få så bra pengar som möjligt i Atletico. Vilket jag i slutändan ändå tror att... Jag tror ändå att han vill stanna, med tanke på att PSG slutändan tror inte jag kommer betala 30 miljoner för en spelare som är 33 år gammal. Liksom.
Mycket tror du på det? Jag tycker det känns logiskt också, som Zoran säger, med alla förlängningar som kommer och även med situationen med Lucas Hernandez och hans framgångar nu, och särskilt efter VM, så känna den flåsen liksom från en yngre spelare som kanske kan ta en startplats där liksom. Så det känns logiskt på något sätt ändå.
Och det är ju inte första gången IP håller på det här sättet. Jag menar, när han lämnade Deportivo, när han ville lämna Deportivo första gången och går till Barcelona, då vill inte Barcelona betala vad Depor ville ha, typ 20 miljoner euro. Så han lämnade för Atletico året därpå och skapade en massa problem. Så att Lendoiro, gamla presidenten i Depor, inte sålde honom för en året därpå. När han lämnade Atletico senast så var det för att han inte fick en kontraktsförlängning som han själv tyckte att han förtjänade. Och i Chelsea så ville han ju lämna och redan efter 3 månader. Och nu gör han om det här. Så att det här är en spelare med en historia som han har gjort det fler gånger än en gång, kan jag säga.
Han skulle få en dubblerad lön i PSG dessutom.
Mm. Han har ju, jag för mig att han har 2,5 miljoner euro per år. Mm. Vilket är väldigt lågt med tanke på att vissa spelare i det här laget ligger på 8-10. Koke 10, Trossa O ligger på 8,5.
Griezmann är 24.
Liksom, så att, det är klart att han vill ha en bättre lön. Det är väl ingen snack om den saken. Han är ju en extremt viktig spelare också. Jag tror Oblak kommer få 10 miljoner om han skriver på också. Så att, om du jämför det så är självklart han är ute efter bättre lön.
Verkligen, särskilt nu i slutet av karriären liksom. Så det är ytterligare en grej som talar för kanske.
Du var inne på det här lite, Erik, angående att kanske att Lucas, att han känner plåset av Lucas i nacken. Men samtidigt så säger ändå många, och är det egentligen tänkt att Lucas egentligen ska vara mittback. Så om vi tänker på att vi behöver få in en ersättare, om nu Felipe skulle lämna, som Soran sa det, han sa att han stannar, samtidigt som jag läste om att PSG också hade varit överens om några andra spelare. Så jag tror de har pratat med flera spelare och sedan så tar de den de kan få liksom. Så jag tror slutligen att han stannar. Men om vi säger att om Felipe nu skulle lämna, vem skulle du vilja säga och vem tror du vi kan ta in som en ersättare, Erik?
Det har ju pratats om Marcos Alonso från Chelsea. Och det är väl det som känns logiskt på något sätt också.
Chelsea skulle dock kräva 60 miljoner för honom, läste jag då.
Det är ganska mycket i och för sig. Sen hör jag även om Marvin Platten här från Hertha Berlin. Jag vet inte hur mycket det ligger i det, men det är väl också en tänkbar ersättare.
Juan Bernat också, men han är ganska skadebenägen.
Ja, och sen Gaia i Valencia var väl också på tapeten tidigare sommar, va?
Jag vet att han har klausul på runt 100 miljoner samtidigt som han skulle lämna för oss.
Det är svårt att spekulera i. Det kan ju, alltså, skulle ju också vara en lösning att flytta över Lucas Hernandez permanent som ytterback och kanske ta in en ersättare till honom istället. Som kan fungera som backup mer kanske. Nej, jag vet inte. Det är svårt. Marcos Alonso känns, alltså, är den första som kommer upp i mitt huvud i alla fall när jag tänker på honom. Och det är, ja.
Hur ser du på det, eller så?
Jag tror Grimaldo är den spelaren som de vill ha in. För jag läste...
Just det, han var jag väldigt sugen på.
Jag läste, kollade lite på Goal idag, spanska tv-stationen, där de pratade lite om att Atletico-folk hade varit på scouter och varit på Benfica mot PAOK igår kväll, i tisdags kväll. Sett den matchen, spanat in Grimaldo och tittat på om det skulle vara en spelare för Atletico. Så att Grimaldo, han ligger väl också i den gränsen där, 30 miljoner, mellan 30 och 40 miljoner som Atletico skulle kunna spendera på en sån spelare. Om nu PSG kommer upp i 30 miljoner, för att PSG har ett annat problem, och det är att de har den här financial fair play-grejen, där de bara kan, investera runt 15 miljoner euro tror jag på en vänsterback, så att det är ett annat problem som de har, och därför så tror jag att Felipe i slutändan kommer förlänga och inte lämna Atletico.
Ja, men hoppas på, så är det ju.
Ja, det får vi verkligen hoppas på. Den här typen av spelare hittar man inte på, i alla fall inte på övergångsmarknaden i nuläget, med bara, vad är det, dagar kvar.
Särskilt en vänsterback eller ytterbacka generellt som är så pass viktiga i Simeones lagbygge liksom.
Får han så kan springa både upp den här visst. Hans inlägg och hans offensiva bit kanske inte är den bästa, i alla fall inte på inläggsbiten. Men... Men alltså, som du sa, han springer upp och ner, och han är nästan ska jag säga. Så han blir aldrig trött, ser det ut som.
Nej, det känns som att Flippa är perfekt för det här laget också.
Ja.
Det är väl inläggen som du säger, men annars känns han så komplett i allt han gör.
Framförallt sättet så på som han startar anfall. Han är ju extremt bra med fötterna. Han är grym på att hålla i boll. Och det är något som exempelvis Versalco inte var. Och därför fick lämna Atletico för Inter. Han var inte tillräckligt bra med boll. Och Felipe är typ en av de bästa med boll. Ytterbackarna i hela världen.
Mm. Är det något annat namn som har kommit upp som ni, eller något, någon spelare som ni önskar själv, som kanske är lite för kanske orealistiskt, men som ni ändå hade velat se, om man får drömma sig iväg lite?
Det är väl bara Rafael Guerreiro från Dortmund, men han är också mer eller mindre omöjlig att värva. Jag tror att hans pris ligger på någonstans 45 miljoner, vilket är lite väl mycket, och det är också en spelare som varit skadebenägen de senaste säsongerna, så att jag tror inte de satsar på en sån spelare faktiskt.
Nej, det är
också grymt. Riktigt bra med boll, och han liknar faktiskt Felipe en hel del i sin spelstil, framförallt då med boll.
Vi går vidare. Det är inte riktigt en nyhet än, men det kommer snart. Det gick inte så jättebra förra säsongen i Champions League, men nu är det nya tag och lottningen sker den 30 augusti i Monaco, om jag inte missminner mig. Atletico kommer ju vara i grupp, eller i pott 1 som det så fint heter, efter att man vunnit i Europa League. Första intryck och tankar om det, sa han?
I och med att de vann Europa League så är de med i pottet. Skulle vara bra med en grupp där man inte möter lag som är som inte liknar Atletico, som typ Chelsea gjorde senast. För mot den typen av lag har Atletico en hel del problem.
Tycker jag.
Sen att han åkte ur, jag tycker att det är mer Atleticos eget fel än Romas stora förtjänst eller Chelseas stora förtjänst att
de.
Så att, i slutändan så fick vi ändå se i Europa League och i ligan att Atletico fortfarande är ett extremt bra lag. Men alltså, jag tror att de tar sig vidare oavsett lottning, för att i år har vi ett mycket mer komplett lag. I år har vi också värvat spelare, vilket inte var fallet senast. I år har Diego Costa en försäsong, och i år har andra spelare också kommit in som kan avlasta när man spelar Champions League.
Ja, det som talar för är att truppen är så pass bred i år. Känns som att det är en skadetag Vitolo nu som har gått och skadat sig. Det är ju skittråkigt, men det känns ändå som att nu finns det täckning med bra spelare som kan gå in istället liksom. Och det tror jag kan bli viktigt.
Nej, det här var kul att möta. Jag vet inte. Jag vill ju alltid att, alltså, det var 90, men när Atletico spelar till Champions League så känns det som att vi alltid har fått möta samma lag. Det är alltid Barcelona, Chelsea, Madrid, nu Bayern München 2 gånger. Det var kul att möta Liverpool eller United.
United ligger på 2. Skulle kunna få en grupp med United, Liverpool. Nej, det kan inte vara samma lag. Men säg United och typ Schalke. Och sen något mer. Det har varit kul tycker jag.
Bate Boris. AIK Atel som leder just nu över Vidi. I detta.
Just.
Något annat vi bör lägga till på lottningen. Det är egentligen inte så mycket att säga för lottningen. Det är mest efter lottningen som man kan spekulera och diskutera och analysera.
Och det är inte helt färdigt än heller. Det är mycket som ska hända. Liverpool till exempel. De är lite klara vilken pott de ska ligga i, va? Det har väl att göra med hur det går i de andra matcherna på sätt, va? Vilken ranking de får. Eller jag har helt fel nu?
Jag skickar över det inte svaren.
Jag vet inte, jag kan inte koefficienterna rakt av, men om de har en ganska hög koefficient kan de bara ligga i max på 2. Vilket då innebär att de kan aldrig ligga i pottet, för att pottet är ju bara mästarna.
Jag har för mig att de kunde träna ner till pot 3 också, beroende på någon match som skulle gå med. Kanske missminner mig. Vet inte exakt hur det var där.
Man har ju förändrat slig lite inför den här säsongen. Kan väl inte säga att jag riktigt har hängt med i den förändringen. Men det ska inte vara några jättestora förändringar. Nej, rent
generellt. Så dåligt, så dåligt så.
Vad dåligt, du är.
Ska jag med dig. Ja, vi är ju inte riktigt i takt med själva säsongen. För egentligen tävlingssäsongen. Det är egentligen igång för prick en vecka sedan. Onsdagen den 14 augusti då vi spelade UEFA Supercup mot Real Madrid. En match som, nu ska man inte säga för mycket, men en match som blev otroligt svår. Men Madrid gjorde enskilda misstag som jag nästan aldrig har sett dem göra. Eller väldigt få och så många i en och samma match. Atletico ställde upp med, om vi hjälper varandra här, Atletico ställde upp med Oblak, Godin,
Savic,
Filipe Luis. Precis, Juanfran. Filipe Luis. Och sen, vem var det på mittfältet?
Det var ju Lemar, och så var det Rodri, och så var det Koke och Saul.
Precis, och längst fram Costa och Griezmann, som också fint kallas. Griezmann var väl inte helt, han var ju ganska, vad ska man säga, osynlig, men det är ju självklart efter den här VM och komma igång och varit på första säsongen i vecka. Så man, jag vet inte, alltså han är ju världsspelare, men jag vet inte hur mycket man kan kräva av en spelare i det läget. Hur som helst, vadå?
Det känns som att han inte är på sin fysiska topp, så det är väl tidigt kanske att säga något. Jag är faktiskt förvånad att han startade. Jag tänkte att han inte riktigt skulle vara fräsch, tillräckligt fräsch för att spela en sån final.
Han är ju egentligen inte det, men när man ser till exempel, jag tänkte likadant, om vi bara hoppar lite i förväg eller hoppar fram lite i matchen mot Valencia, jag tror inte att han skulle spela, men så får han den där lilla sekunden av magi
Ja,
fram till målet liksom. Kanske inte lika dominerande som han har varit i under förra säsongen eller så, men om vi går tillbaka till Supercupen mot Chelsea, så det kostade 1-0 i, ja, var det 54 sekunden eller något vidare. 1-0 blev 1-1, 1-2 till Madrid, och sen kvitterade Costa, och sen tog Atletico igen i förlängning och vann till slut med 4-2. Nästan som man kan säga, Champions League-finalen, ja, båda Champions League-finalerna egentligen, fast baklänges. I alla fall 2016, där Madrid tog ledningen, Atletico kvitterade, och sen så var Madrid bättre förlängningen. Men här var det faktiskt att Atletico var stundvis, tycker jag i alla fall, om jag vågar säga det, väldigt mycket bättre än Madrid. Jag vet inte om ni håller med mig.
Framförallt mot slutet av matchen, tyckte jag, känns som vi verkligen sprang ifrån. Och det visade sig också i resultatet.
Man såg ju att Madrid, jag ska inte säga att de säker ihop, men man såg ju att 2-2 målet, det gjorde ju väldigt mycket på dem. Det är som att de tappar väldigt mycket där. För de fick ju 2-1 efter straff, och sen så var det ju mer eller mindre bara att stänga butiken. Men med, vad var det, 12 minuter kvar, så blev det ju 2-2. Det är jobbigt i sånt läge, och när det bara 10 minuter kvar, och när man tror att man har, eller när man har ledningen och tror att man kan inte ge allt liksom. Men det är ändå en final. Sen är frågan hur okay, alltså, det är inte Supercupen, är lite så här, hur seriöst tar man det? Men det är ändå en final, men det är ändå en match. De är ändå elitsportare liksom, så man tycker väl ändå att man vill väl vinna varje match. Vad tyckte du om själva matchbilden?
Alltså, starten var riktigt bra, och sen så kom Madrid mer och mer in i matchen, och till slut som gör de det där målet. Men jag tycker att ni har helt rätt med fysiskt, så såg Atletico mycket bättre ut än Real Madrid i slutet av matchen, och det visade sig sen i förlängningen. Lemar såg riktigt bra ut, tyckte han.
Jag gillar honom starkt.
Han är grym i mellanytorna, och när han får agera tia. Inte lika bra på en kant, men tycker inte jag personligen, men grym verkligen när han fick spela centralt, och när han fick komma in. När han fick bollen i mellanytorna, så kunde han sticka in bollar och hålla i bollen framförallt. Det är en sån grej, en sån typ av spelare har vi saknat under ganska många år. Ja, det var väl Diego som var bra senast i den typen av position. Arda. Och ja, Arda då ska vi också säga. Och Griezmann har väl tagit en roll under tiden som Arda, sen Arda försvann. Men Lemar var riktigt bra där. Jag skulle vilja se honom oftare i den positionen, för att nu spelar han senast på en kant och inte lika framgångsrik. Så att det finns mycket, mycket positiva grejer, men jag tycker inte att det här är inte den färdiga produkten, om man säger så.
Nej, absolut inte.
Många säger att det var en välspelad match. Nej, jag tycker verkligen inte det, för att det var väldigt mycket misstag. Och framförallt från mittbackar. Ibland kunde Varane slå en 2-3 riktiga tokpassningar i första halvlek som han slog till motståndarna. Så att det kunde koppla exempelvis.
Det var han, var det innan solmålet, så var det han som tappade bollen. Och där, jag vet inte hur ofta han gör det, men när, innan 2-3-målet när Marcelo försökte sätta på en sombrero på Jean-Fran på kanten. Lite sådana här lite tamt i duellspelet också. Sen kan man inte vad heter det, man kan ju inte minimera heller att Costa gjorde en väldigt bra match, tycker jag i alla fall.
Ja, alltså han var ju in i den klassiska beast mode, du vet, när han bara välter han välter folk som några käglor typ. Så att den typen av spelare är svår att spela mot, speciellt när han är i toppform fysiskt, och nu har han en försäsong, så nu kan vara riktigt glada. Se fram emot en framgångsrik säsong här. Måste ändå nämna att byterna gör ju också sin beskärda del här. Med Vitolo, med Thomas som pressar lite högre upp i plan. Med Correa som kommer in och spelar fram det där målet till Costa.
Typiskt för det spelet, tycker jag.
Väldigt jag skulle säga det också. Jag tycker det är sjukt kul att se Correa spela som forward och göra så bra som man gör. Han är ofta felplacerad när spelet på kanten, känns det som. Och det är gött liksom att han lyckas göra bra ifrån sig när han spelar centralt som anfallare. Sen är 2-2 målet liksom.
Ja, för han är en anfallare, alltså. Han är en segunda punta, en support striker som man säger på engelska. En spelare som ska ta emot i mellanytorna, Griezmann-rollen. Problemet är att Griezmann spelar i den positionen, så han lär inte få spela särskilt mycket i det, men han kan däremot avlasta Griezmann i framtiden, så att Griezmann slipper göra allting, vilket han har gjort nu under de senaste säsongerna. Där har vi en spelare som jag tror kommer blomma ut rejält under säsongen. Man måste börja mål också. Nu gjorde han det mot Valencia, men generellt sett så har han spelat helt okej, även om han spelar med en hög felmarginal. Men han måste göra mål, och det är det som är skillnaden mellan en bra spelare och en riktigt, riktigt bra avgörande spelare.
Känns det inte som att man sitter där inför varje säsong, så säger man att fan, i år tror jag att Angel Correa kommer blomma ut. I år händer det. Nu sitter vi här igen.
Jag var jätteoptimistisk inför förra säsongen till att han skulle blomma ut. Alltså det är han flertalet steg framåt, men jag tror att han skulle explodera lite mer förra säsongen. Men
genom en chans centralt som en anfallare, ska du se att det kommer bli mycket bättre än när han spelar ute på en kant. Det är svårt att göra en bra ifrån sig på en kant om man inte är en naturlig ytterspringare som exempelvis Gelson Martins är.
Så vi kommer in på honom sen.
Jajamän.
I och med att jag har lite soft spot eller en mjuk punkt för honom. Men en spelare som, det var inte debuten, eller var väl tävlingsdebut, men en spelare jag måste... Vi har pratat om honom väldigt mycket, och det pratas om honom väldigt mycket, Rodrigo som han numera vill kallas. Tyckte att han gjorde en otrolig match. Han syns ju inte så jättemycket, men där, så, som alla säger, han är lite Busquets. Alltså man ser inte exakt vad han gör, men nu kollar jag på honom lite extra, med att han är en ny spelare så här, och jag blev, ska jag inte säga överraskad, men jag blev häpnad. Jag tyckte han var jättebra. Vad var ditt intryck av honom, Erik?
Jag håller med. Han jobbar det tysta och han gör det bra. Sen är det svårt att bara... Jag har ju bara sett honom i en match nu den här säsongen. Och det är svårt att göra någon genomgående bedömning av det. Men ja, visst. Han ser riktigt bra ut. Så det kan nog bli bra.
Precis som Lemar, så tycker jag att det känns som att han anpassar sig direkt. Vad har du för syn? Vad tycker du så?
Han är en sån här organisador som Atletico har saknat i, jag vet inte hur länge. Alltså. en defensiv mittfältare som vet när han ska spela bollen framåt, som vet när han ska hålla i boll. Alltså, han är helt otrolig på de grejerna, och det är så här egenskaper som väldigt, väldigt få spelare har. Det här är en sån här spelare som kommer kosta typ 80 miljoner euro, 100 miljoner euro i den positionen. Om man fortsätter att utveckla sin här farten, för att alltså han är stor, han är stark, han är rörlig för att vara så stor, han är bra på huvudet, han är grym med båda fötterna, kanske lite väger över lite till den ena foten, men han är grym på att skydda boll, och han vet när han ska spela bollen framåt, och när han ska spela den sidled och bakåt, han ska skifta tempo. Det är det här som är utan den här typen av spelare vinner man inga mästerskap, tror inte jag i alla fall. Och det är det här som vi äntligen har ersatt Thiago med. Efter är det 2-3 säsonger nu som Thiago inte har spelat i på riktigt. Jag vet inte. Han var ju skadad så länge.
Jag ville bara lägga in en extra notis som håller med att pratat väldigt mycket om. Alltså själva affären var väl inte så jätte lyckad med att släppa iväg honom och sen köpa tillbaka för 20 miljoner euro. Men att betala 20 miljoner euro för honom för det anses ganska billigt. Sen precis som Sören säger, inom några år om man fortsätter utveckla så kommer han vara väl tresiffrigt liksom.
Verkligen.
Är det något mer ni vill lägga till på supergruppen, eller vi har ventilerat allt på den biten?
Det är färdigventilerat, känns det som.
Och lite till.
Det känns bra att ha vunnit i alla fall en titel så här i början av säsongen.
Jag tror att det kan vara viktigt för alla de nya spelarna framförallt att känna att de får lite framgång på en gång. Och inte minst för Griezmann som tagit beslutet och stannar kvar och känner att det kanske lönar sig och fortsätter att leta till.
Det tycker jag verkligen är fallet.
Den här kanske kommer att komma lite senare, för jag också måste lägga in ett ord om Burgos. 3 finaler, 3 vinster.
Jag läste det, det är sjukt.
Han har ju varit på bänken några matcher till, men just finaler, det kan han, den gamla Burgos. Vi går vidare med nästa match som var nu i måndags, för 2 dagar sedan. Drygt 48 timmar sedan avslutades den. På Mestalla där Atletico mötte Valencia, såklart. Det var ligapremiär, och jag vet ju själv att det finns ju lättare ligapremiärer än att åka till Valencia. Atletico ställde upp med Oblak, Juanfran, Savic, Godin, Felipe, och sen på mittfältet så var det ju Lemar, Koke, Saul, Correa, och längst fram var det Griezmann och Costa. Första halvlek tyckte det var lite svängig, men överlag så var det Atletico som hade övertaget. Gjorde även 1-0 efter en genial passning av Griezmann. Och sen Correa, som ska inte säga att han har gjort väldigt många sådana mål, men det känns som att nästan alla hans mål ser likadana.
Och där var han igen, centralt in i mitten. Till det han ska vara alltså.
Exakt.
I den andra halvleken tog Valencia över, gjorde även ett jättesnyggt mål genom Rodrigo som innebar 1-1. Hade en i stolpen, ett par friläge både genom Vass och den gamle gode Gamero, som visar vad han som inte riktigt fick till det som så många andra gånger i Atletico, som han har slitit håret. Men överlag, visst, Det är alltid lite irriterande, tycker jag i alla fall, när man leder och tappar och det blir oavgjort. Men om någon hade sagt, men om man kollar på hur Valencia har gjort ifrån sig senaste säsongen, vad de har värvat in och vilka ambitioner de har för denna säsongen, så skriver jag väl ändå under på ett resultat.
Absolut.
Jag känner väl att det är godkänd för stunden, som jag sa. Kanske det känns lite surt att ha spelat oavgjort. Men alltså, det är liksom inte så att, till exempel, att Madrid och Barca åker till Mestalla och tar med sig 3 lätta poäng. De spelar oavgjort eller förlorar till mig. Så att vi fick med oss en poäng, det tycker jag var bra. Dina direkta känslor och funderingar om denna matchen, Sören?
att jag känner att man tappade två poäng snarare än att man vann en poäng. Även om det är svårt att spela på Mestalla så hade man läge för 2-0 när Korea skulle spela in bollen till Costa där. Och är det 2-0 där så är det en helt annan typ av match. Då är det mycket öppnare för Valencia bakåt. Alltså. Då kommer de pusha lite högre upp och då kommer Atletico få chansen att kontra bort den. Vilket vi antagligen hade gjort med våra spelare som vi har, framförallt då Martin som är extremt bra i kontringsspelet. Korea också. Men Korea sätter inte passningen ordentligt och Costa hinner inte riktigt fram. Och så gör Valencia efter ett individuellt misstag egentligen av Diego Godin. Och efteråt så är det de som pressar på och är nära att göra mål flera gånger om. Även om Atletico hade ett antal chanser själva som de inte lyckades förvalta. Men det är så här det brukar se ut mot Valencia. Det är jämna, täta matcher, målsnålt, svårspelat. Så att, det är ingen överraskning överhuvudtaget. Jag tyckte bara att det var synd att man inte tog med sig alla tre poäng. Även om 1-1 är godkänt. Det är helt klart godkänt på Mestalla, det måste man ändå säga.
Kan jag komma in med veckans statistik angående denna matchen? I matcherna mellan Simeone och Marcelino har inget av lagen gjort mer än 1-0.
Mm. Ja, men det säger bara båda de här tränarnas lag är ganska lika i sitt sätt att spela, även om Villarreal då kunde spela betydligt mer öppen passningsorienterad fotboll, men Valencia är ju lite mer kontringsinriktade och duktiga på den typen av spel, bra defensiv såklart.
Något som slog mig, jag vet inte om det var tacket från Valencias sida eller om det bara var helt enkelt som inte kunde spela sig igenom, men skott utifrån hade de ju hela tiden, känns det som. Så fort de kom upp liksom mot straffområdet så blev det skott som ofta gick över eller utanför då. Och likadant, hela tiden inlägg och instick i boxen liksom, och inte så mycket kombinationer egentligen.
De är ju ganska bra på långskott, sen samtidigt har man två tankar där liksom. Som går in och Savic så är det inte så lätt heller, men
nej, jag vet inte. Det var bara någon som slog mig när jag satt och kollade.
Jag tycker att du har helt rätt, för att det är ofta Rodrigo som kommer in. Han gör en urlöpning bakåt i banan, kommer in i mellanytan och får passningen rättvänd, vilket gör att han kan springa mot mål och sen skjuta. Det händer typ två träckningar i bara första halvlek, under första halvtimmen tror jag. Så att, det är en bra observation och det tyckte jag att man skulle kunna komma ut lite snabbare på Rodrigo och hålla honom lite mer markerad. För de kom in lite för lätt emellanåt i mellanytorna mellan Atleticos defensiva mittfält och de båda mittbackarna. Så att de kunde skjuta rakt på mål därifrån. Det är en grej som de behöver jobba på under de kommande matcherna, för att alla lag kollar ju bara på svagheterna hos motståndarna och så försöker de utnyttja det.
Något annat vi vill lufta ur oss från denna matchen kan jag lägga till att jag var på plats och så matchen, och med handen på hjärtat så är det faktiskt en av de bästa arenorna jag varit på rent atmosfärmässigt. Jag säger topp 3 i Spanien. Utan tvekan. Det går inget större. Vadå?
Branta läktare, va? Riktigt branta läktare.
Branta läktare. Atmosfären väldigt bra. Och det var liksom inte det att det var bara, eller vad säger. Det var inte så att det var bara själva klacken som sjöng, utan hela arenan var med och sjöng mer eller mindre. Det skapade det här lite, man kan kalla häxkisserna så här, att det kokade liksom. Man kände att det var press, och den här pressen tycker jag i alla fall den syns på något sätt när Valencia möter till exempel Madrid och Barça och de här. Och nu kände jag att det blev även så i denna matchen, alltså det luktar stormatch lång väg liksom, såg man både på publiken och nere på planen. Så att när jag tyckte det var en otrolig upplevelse faktiskt. Det är min första gång på Mestalla, så att nej, det var, stämningen var inte den lätt, jag vet inte hur mycket det spelar in, men stämningen var inte den lättaste att spela mot heller, när hemmalaget har publiken i ryggen och man inte har någonting förlora och gå framåt. Så att nej, det var var en jättehäftig upplevelse faktiskt.
Känns som Valencia har något på gång nu efter många års misär, kanske.
Faktiskt. Jag skulle väl säga nu det går med Batshuayi. Ingen tvekan om att han är ett bra fotbollsspelare. Sen kommer jag på att om man kommer kunna behålla honom eller inte. Det är en av jag som förut känns också ganska mycket. Gillar honom och sett honom mycket. Och han har gjort det bra även i Dortmund. Och jag är nästan säker på att han kommer göra en bra säsong även i Valencia. Men läsa att Chelsea ville skriva en köpoption på, jag tror, drygt 60 miljoner euro eller något liknande. Frågan är om Valencia kommer kunna betala det nästa sommar. Det är inte pengar man hittar i bakfickan liksom. Men det återstår att se. Nu har vi pratat om två matcher som har spelats. Så vi känner att vi loppar på de kommande matcherna. Vi börjar på lördagens drabbning där Atletico tar emot Rayo Vallecano på hemmaplan på Metropolitano i hemmapremiären i ligan. Rayos premiär i ligan den säsongen börjar väl inte helt som man önskar sig, att förlora med 4-1 mot Sevilla. Hemma i Vallecas. Sören, du som såg matchen, vad fick du för intryck av Rayo? Och förutom att det känns som att de gjorde det bra i Segunda förra året, men det känns ändå som att de kommer få ganska stora problem, i alla fall mot de större lagen. Vad var ditt intryck av Rayo? Och vad tror du de kommer att komma med på lördagskvällen?
Framförallt såg det ihåligt ut i defensiven, och de hade stora problem med kontringarna som Sevilla kom med. Sevilla är ett starkt lag kontringsmässigt, och individuellt sett så är inte Rayos försvarsspelare särskilt duktiga, alltså en mot en i det här försvarsspelet. Det är lite Rayo det jag såg nu är lite Rayo under Schemes. Inte det extrema bollinnehavet då, som de hade under Paco, och de kunde vinna mot Barcelona på bortaplan liksom. Eller om det var på hemmaplan, bollinnehavet mot Guardiolas Barcelona dessutom. Men de är ganska starka offensivt, och vi såg dem i fjol, Erik och jag faktiskt, på i Vallecas gjorde vi. Jag kommer inte ihåg kulturellt att de mötte då när vi såg dem. Och De är ganska bra offensivt, men defensivt så finns det ju mycket att förbättra. Och det är det gamla klassiska Rayo som har återvänt till Primera Division. Alltså det offensiva, inte det defensiva. För defensivt har de aldrig kunnat spela särskilt bra fotboll.
Det känns som att arvet efter Paco Gemes ändå lever kvar på något sätt, vilket är
hans ande
lustigt.
Och kvar på
det. Så är det evigt närvarande i Vallecas liksom.
Nej, jag känner väl att nu kanske man inte ska stå och förlora med 1-4 mot Sevilla, men man ska ju självklart ska man inte med lag, men tycker inte man ska underskatta dem för mycket heller. Sen är ju frågan hur mycket Cholo kan tänka sig och vila spelare. Det är inte så att vi har någon viktig match här inom det senaste, men ändå VM-spelaren, framförallt Rui Christmann som vi sa var ganska blek i Supercupen och byttes av mot Valencia också, där man kanske kan rotera lite i alla fall. Hur mycket tror du Simeone vågar rotera så i en sån här match? Till exempel kanske sätta in Kalinic eller sätta in Gelson nu när på en kant.
Jag tror inte att kommer rotera särskilt mycket, för att det är fortfarande ingen Champions League eller Copa del Rey som är igång, så att rotationerna kommer börja först när de andra turneringarna sätter igång. Här tror jag
däremot att behöver man ju spela in sig också i början av säsongen.
Exakt, de nya skulle behöva lite tid att spela in sig. Och då kommer ju självklart Lemar och de här att spela från start med väldigt stor sannolikhet. Så att jag tror inte det blir max 2-3 förändringar. Max alltså. Jag tror inte det blir särskilt stora förändringar inför Rayo Vallecano. Och jag tror att Kalinic kommer nog kanske få debutera i andra halvlek om det ser bra ut. Om man nu leder med typ komfortabelt 2-3-0, då kanske Kalinic kommer komma in. Sen så Griezmann kommer ta tid. Lukas tror jag också kommer ta lite tid tills han kommer i full form. Lemar tror jag kommer ha lite toppar och dalar under den här tiden, för att det är alltid så efter att man har spelat ett VM och varit långt inne i en turnering, vunnit den som Frankrike gjorde.
Det var väl inte säkert Lemar spelat så mycket då?
Han har inte spelat, men han har fortfarande tränat och fortfarande tvingat hålla sig i bra skick, för att man vet aldrig när man skulle få chansen i VM. Men det brukar ta max en och en halv månad in på säsongen för de här spelarna att verkligen prestera på topp igen. Utan att de har de här dalarna senare under säsongen, vilket Atletico, och jag tror alla klubbar i Europa som har haft spelare i finalerna och långt fram i turneringen vill undvika. Man vill ju ha dem som bäst när de är i mars, april, maj.
Precis.
Då allt ska avgöras.
Den här februari-dippen, eller vad man brukar kalla den.
Ja, det är den klassiska Profortega-dippen. Spelarna är helt slutkörda. Nej, så att jag tror att det kommer nog ta en månad in för Griezmann och de här spelarna som var långt fram i VM. För att de verkligen ska vara på topp igen. Kanske lite längre till och med. Då gäller det ju att alla är beredda att bidra med mål och framspelningar och det som krävs för att tills man väntar in de här spelarna som är avgörande i Atletico.
Jag tycker att det känns som att det är läge för att rotera nu, alltså redan andra matchen när man dessutom tappar poäng då i premiären, om man vill se till att vara med i toppserien nu, alltså från start. Så jag tror inte alls att det är läge att rotera, utan snarare kanske alltså bygga upp självförtroende och göra mycket mål och så vidare.
Det vi snackar lite om anpassning på något sånt, om de när de har såna dippar, jag tror inte att det skulle påverka lika mycket med tanke på att de bredare trupp nu, med att vi kan slänga in Gelson och så här. Det är inte, visst, det är inte så bra att sätta på alla positioner vi har, men nej, jag tror det kommer bli en bra match, men att vi måste vinna.
Ja.
Annars blir det inte så trevligt. Speciellt, alltså, all heder och Rayo, men Rayo är ändå ett lag som Atletico ska slå.
Mm.
9,9 av 10 gånger.
Jag kollar man på truppen de har också, så ska det inte vara någon diskussion om det. De har inte kunnat förstärka nämnvärt heller liksom, med den ekonomin de har, om man kollar på de som har kommit in liksom.
Dessutom har de ju tappat Raúl de Tomás som var deras stora målskytt från segundan, så att det är också ett stort avbräck som de kan inte ersätta den typen av spelare.
Mm. Även Fran Beltran, som jag tyckte var bra då när vi såg dem, så de gick väl till Celta, va?
Det gjorde han.
Betala sin klausul, tack.
Ja.
Det snackas lite om Alvaro Negredo, men kan han komma lite komma dit?
Nej, det känns väl osannolikt.
Det är för låg lön, tror jag, i Rayo för Negredo, som nog är van vid lite högre. Lite mer pengar på bankkontot behöver han nog.
Speciellt med tanke på att han spelat i Besiktas, så tror jag väl inte att han har så dåligt med pris där inte.
Nej.
Och det är låga skattesatser, så att det är därför ofta spelarna sticker till Turkiet.
Precis. Vi kan hoppa på om matchen som spelas nästa helg, eller nästa helg blir det, mot Celta Vigo, borta på Balaidos. Celta borta är ju aldrig en lätt match, men så är nu med den nya tränaren Antonio Mohamed och Celta denna säsongens version. Hur ser du Celta, och tror du att de har något att komma med, precis som de har haft tidigare år?
Alltså de har ju, alltså stommen, stora delar av stommen är ju kvar. Men det är inte ett lag som har imponerat särskilt mycket under försäsongen, utan man har ju haft problem med att vinna. Man har inte vunnit en enda match, tror jag, under hela försäsongen. Första matchen mot Espanyol slutade dessutom oavgjort. De har dessutom gjort sig av med vissa av de här spelarna som har varit med, typ Johnny. Han har spelat i alla år i Celta liksom. Det är en egen Celta-produkt. De har tagit in lite andra spelare också. Och det är ett lag som håller på och byggs ihop för närvarande. Det är också så att när en ny tränare kommer in så kommer nya metoder in. Det ska slipas på viss typ av spel. Även om jag tror att Celta kommer nog behålla sitt gamla klassiska. Där man, som Luis Enrique tillämpade när han kom in i klubben. Mohamed har ju varit en tränare som är lite mer pragmatisk än de här andra. Han fick ju faktiskt ut det mesta av exempelvis Raúl Jiménez, som du minns honom, som spelade i Atletico, som är i Wolves i Premier League. Så att han har ofta spelat med en sista nya.
Gjorde mål i debuten också.
Gjorde mål i debuten också. Och en klassisk nya har Mohamed spelat med väldigt ofta. De har ju bra anfallsspelare. Det är bara det att det läcker väldigt mycket tillbaka. Och tillbaka, om man inte har bra försvarsspel, så det brukar straffa sig i slutändan. Jag tror att det är en sån här match som Atletico kan gå på en mina. Men under de senaste säsongerna har man ju faktiskt gjort det riktigt bra på Balaidos. Och man har ju vunnit flera av de här matcherna. 1-0 i fjol, va? Och sen var det väl 4-0. Ja, och 4-0 matchen innan dess. Så att Atletico har en ganska bra statistik där efter det som hände med Jackson Martinez, som ni minns, när han fick en utskällning av Cholo i halvtid. Då vi åkte ur kuppen när Guidetti av alla människor slog ut.
Ja, just det, ja. Han gjorde jävla långskottet, ja.
Det var ju sista gången som Celta verkligen var riktigt bra mot Atletico. Det är ett tag sedan nu.
Det är det. Guidettis höjdpunkt i spansk fotboll också, får man väl säga. Hittills i alla fall.
I karriären, menar du?
Ja.
Karriären var väl fin av det på sig, men...
Mm. Nej, men så ni tycker, som jag förstår det, tycker ni också att vi ska köra på med samma elva nu i några matcher och sen när Champions League kommer liksom börja rotera då, eller? Vad tycker du, Erik?
Ja, det tycker jag. Om läget finns mot Rayo, liksom, har man en trygg ledning, så är det klart att man kan slänga in spelare och lufta lite kanske. Men sen, nej, jag tror det är viktigt att ta så mycket poäng som möjligt här i starten och inte tumma på något liksom, utan köra in en elva kanske. Och så. Celta har ju tappat mycket. Jag tycker inte det känns lika bra som de varit tidigare, men det är fortfarande en svår bortamatch på Balaidos liksom.
Inga bortamatcher är lätta.
Nej, så är det.
Och de har ju faktiskt ett bra mittfält centralt, tycker jag, med Lobotka som var på väg till Napoli under stora delen av sommaren, och Fran Beltran då, som vi tjurkikade lite på när han spelade i Rayo, Erik och jag. Så att det här lag med, alltså, det är många duktiga spelare individuellt från mittfält och framåt, men det är ju backlinjen som, tycker jag i alla fall, inte håller absolut högsta nivån. Men det är väl därför de har tagit in Mohamed då, för att fixa till det.
De tappade ju Sergio Gomez till Sevilla där också.
Ja, de har också.
Ja, det gjorde
de. Sen hade de ju... Jag har inte gått så bra på Emre Mor heller. Han var väl en av de spelarna som de satsade mycket på. Att han skulle blomma ut och liksom ta sig kragen, men han är ju helt i frysboxen, om jag inte är helt ute på det.
Han kom ju faktiskt in senast, så att han spelar ju ändå senast. Han är inte i frysboxen helt och hållet, men både han och Sofian Boufal är ju i en liknande typ, i liknande situation i karriären, där de var väldigt stora talanger i sina föregående klubbar, där de inte lyckades riktigt, de tog steget vidare. Nu var det visserligen Mor i Dortmund innan han gick till Celta. Men de har inte riktigt lyckats fullt ut. Utan individuellt skickliga spelare som inte riktigt kan anpassa sig till det laget behöver. Och framförallt så att de är de här spelarna som ska ta nästa steg, som ska vara avgörande för sina klubbar så att säga. Men det finns ju andra att akta sig för.
Självklart.
Och de är inte de enda. Maxi Gomez, Sisto till viss.
Sen har de ju tappat De tappade Daniel Vass också.
Ja, det är ganska stor, det är ganska stort tapp här faktiskt. Han var riktigt, riktigt bra i Celta under flera år också. En bra spelare. Tycker väldigt mycket om honom.
Tror jag Valencia också?
Jajamän, till Valencia gick han.
Något annat vi ska lägga till om Celta?
Nej. Vi kan gå vidare då.
Vi går vidare till nästa punkt som är veckans anekdot eller veckans nostalgitripp. Som innebär något fotbollsaktigt som ni har sett eller tänkt på den senaste tiden. Där ni blev väldigt nostalgiska. Jag fick den här, jag vet inte, kanske gåshud att ni har tänkt på någon match ni var på eller någon final ni var på. Eller om ni har någon anekdot att berätta. Så har du upplevt någonting med atletisk anknytning till detta under senaste?
Jag kollade på matchen med mot Lyon för några dagar sedan. Och la märke till hur bra. Ja, alltså finalen i Lyon mot Marseille. Och jag har inte sett matchen alltså på TV, för vi var ju på plats där borta.
Och här.
Vad sa du?
Nej, så jag är samma här. Fortsätt.
Ja, men jag la märke till hur extremt bra. Jag blev påminna om det igen, hur extremt bra Atletico var den där andra halvleken. Efter den tunga inledningen, för det var ju så här 15 minuter av alltså Marseille var ju riktigt bra under en kvart där tills Atletico gjorde målet. Men det där kortpassningsspelet och det snabba spelet längs marken och sen firandet efteråt. Det var väldigt, väldigt intressant att se i och med att jag inte har sett det på TV. Så att, det var en sån grej som var så här i huvudet.
Har du något på den här biten, Erik? Någonting atletico-relaterat eller Liga-relaterat eller?
Jag såg att Fernando Torres gjorde mål för Sagan Tors nyligen. Sådant klipp där. Så kul att han
måste bara säga
för det för Japan nu. Får man ju säga.
Måste bara säga innan du fortsätter att den dribblingen som hans medspelare gör innan mål, det är äckligt snygg. Den måste ni kolla in om ni inte har sett den. Den finns väl på YouTube eller på någon annan videosida. Men den måste ni se. Fortsätt, Erik.
Nej, det var bara det. Kul att det går bra för honom där borta liksom.
Började lite tungt under några matcher. De missade förra ligaomgången, så missade en ganska stort läge. Så nu ska jag inte göra vad vi gör. 3-0-målet mot Iniestas klubb.
Mm. Alla snyggt. De gjorde lite kärleksförklaringar efteråt, så jag, på sociala medier.
En sak som jag har glömt helt. Det kan vi ta vid nästa punkt, för det hänger ihop. Ni som, det finns vissa, hoppas jag, som har lyssnat på podcastet på tidigare då, så finns det säkerligen några som lyssnar på dem för första gången. Men vi har en ny punkt i alla fall som heter veckans Atletico. Tidigare har vi haft veckans bästa, veckans sämsta, men idag så kör vi veckans Atletico. Det kan vara en spelare eller en ledare eller rätt utav något fan som gjort något som bör uppmärksammas. Erik, har du någon? Får du upp något namn så här direkt där du tänker att han ska bli veckans Atletico?
Att Thomas Partey skjuter sönder brillorna på någon Valencia-fan och sen ändå kan krypa till korset och be om ursäkt efteråt. Det är väl ändå fint på något sätt, tänker jag.
Så det är det bara jag som tycker att, är det bara jag som tycker att han ska erbjuda sig och betala glasögon än också?
Ja, han har väl skäl i lön för att göra det, va?
X antal glasögon.
Ja, men Thomas, jag förtjänar väl den, tror jag.
Sören, vem är veckans Atletico för dig? Och du får inte säga Felipe.
Vilket jag ändå inte skulle göra med tanke på vilken situation han satt klubben i.
Okej, vem är veckans Atletico för mig?
Veckans Atletico får faktiskt Griezmanns passning bli. Alltså vilken passning han slår till Corita där. Det är bara han som ser den där passningen.
Fotbollspår.
Alltså det är riktigt... Det är så snyggt alltså.
Snyggt att se honom kolla rakt fram också. Klassisk liksom gammal finta. Försök luras lite.
Det här var riktigt snyggt. Och att det innebar 1-0 också. Och att Korea faktiskt inte missade. Det får man ändå ge honom.
Ja, verkligen. Ja, han drar upp bollen på knät på något jävla sätt när han vänder sig. Men ändå får han med sig den som tur är.
Men det är som att han alltid gör det. Den jävla rutin. Att det är han som väl man säger såhär. Trademark.
En roulette.
Precis. Jag måste säga att för mig är ju veckans Atletico. Eller han är inte veckans Atletico. Men spelare som jag blev väldigt imponerad av. Även om det inte var så lång tid. Gelson Martins. Tyckte att Atletico såg ganska död ut i andra halvlek. Om man får säga så. Eller kutsköra. Och så kom han in med. Vad var det med? Men 18 minuter kvar. Och fick in energi. Han klidade väl till det i vissa tillfällen. Men sen samtidigt så är även Valencia en ganska lågt liggande backlinje. Så det var inte lätt att ta sig förbi heller. Så han fick ju en dryg 20 minuter. Så läste han statistik på att han gjorde mer på 18 minuter. Gjorde fler genomförda dribblingar på 18 minuter än Valencias lag gjorde på hela matchen.
Var det något tillfälle där han körde överstegsfinter framför backlinjen snabbt som fan, så som skulle lyfta som en helikopter från marken liksom.
Lyfta över backlinjen. Nej, men det är bara tänkt att tillägga lite framför att jag säger självklart att man kanske inte som en startspelare i de största matcherna, men absolut att ha som en inhoppare för att lösa upp eller när mot lag som de spelar med hög backlinje kanske som Rayo. Eller hoppa in mot lag där och som en, vad man säger? Som en frisk som man brukar säga. Om det är någon som har någon bubblare på denna kategorin så får ni gärna tillägga det nu. Om ni satt och velar mellan två spelare. Nej, han bör också nämnas. Så har ni chansen nu.
Stefan Savic. Han får ta så mycket skit. Men jag tycker mot Valencia var han riktigt stabil. Det är bra ifrån sig.
Vi lyfter fram Savic. Och så tackar vi för oss. Om inte Sören har någonting mer att säga.
Jag tänkte bara säga Jean-Fran också. För vissa av Jean-Frans passningar i den här matchen mot Valencia var... Alltså han bara skar igenom deras försvar med de här passningarna. Och han var riktigt bra faktiskt i matchen mot Valencia. Så att det är väl ett steg upp då för Jean-Fran. Bra och viktigt med tanke på att Arias fortfarande ska skolas in i den här Simeone-fotbollen.
Han kommer inte få skola. Ska jag lägga till en gång och Jean-Fran att det var faktiskt han som fick fram bollen innan det här kostas... Innan Kostas 2-2 mål i supercupfinalen där vann bollen mot Marcelo på kanten. Sen till Correa och sen inte Kosta. Det tycker jag var jäkligt strångt gjort.
Jag bara hoppas att han håller samma nivå då, säsongen ut. Men det är väl inte särskilt roligt med tanke på hans ålder.
Exakt.
Och jag säger samma om denna podcasten. Vi får hålla samma kvalitet säsongen ut. Även om vi börjar bli lite gamla. Vi tackar för oss och på återseende inom kort. Tack och hej.
Hej, hej.
Ha det gott.